här med färg. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Mia Skäringer-Lazar. Ljudtekniker Christer Orteg, producent Siri von Malmborg och exekutivproducent Magnus Sjöström. Hjärta och hjärna produceras av Filt för Utbildningsradion.
Här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie.
Och sen har ju hennes böcker blivit så där ikoniska.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Först ekot om att ett större handelsfartyg med 24 personer ombord har gått på grund utanför Landskrona. Björn Alvefelt är presstalesperson vid Sjöfartsverket.
Det är ett lastfartyg, ett större lastfartyg, ett så kallat bulkfartyg som seglar under Panamas flagg, som har gått på grund utanför Landskrona. Det här fartyget var på väg till en rysk hamn som heter Vysotsk, som ligger i närheten av finska gränsen.
Fanns det någon last ombord?
Nej, det ska ha varit tomt på last vid tillfället. Kustbevakningen var på väg senast jag hörde, och jag utgår från att de är på plats inom kort, om de inte redan är det, för att undersöka. Och sen har räddningssällskapet en båt på plats och vi har en helikopter i beredskap i Kristianstad. De första uppgifterna vi fick från besättningen var att det inte förelåg någon risk för människoliv eller några personskador.
Det här fartyget har ju hemmahamn i Panama. Finns det anledning att misstänka att det är en del av den så kallade ryska skuggflottan? Att det är ryska ägare egentligen bakom, eller?
Jag kan inte spekulera om det, utan det enda jag vet är att de seglar under Panama-flagg och att de just nu var på väg till en rysk hamn.
Finns det några teorier eller misstankar om orsaken till grundstötningen?
Jag har inga uppgifter om det alls i nuläget, nej.
Reporter här var Anders Wennersten. I Nigeria stiger dödssiffran efter översvämningarna tidigare i veckan. Över 150 människor har omkommit enligt en talesperson för landets nationella beredskapsmyndighet som säger att siffran befaras stiga ytterligare. Över 3000 människor har tvingats lämna sina hem, rapporterar AFP. Ryssland säger att man intagit två byar i östra Ukraina, en i Donetsk och en i Sumy-regionen, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt har ukrainska myndigheter i Sumy beordrat att invånarna i 11 byar ska evakueras till följd av beskjutning och att Ukraina befarar en rysk offensiv där. Flygbolaget Finnair ställer in runt 50 avgångar på Helsingfors flygplats på måndag. Orsaken är en strejk. Även tidigare har flyg ställts in och nu berörs omkring 3600 passagerare som kommer att erbjudas alternativa flyg enligt Finnair. Vädret här hemma, det blir växlande molnighet och en hel del sol i Götaland och Svealand idag. I södra Norrland halvklart till mulet och i de norra delarna någon regnskur, men i Gävleborgs län mest sol. I norra Norrland regn och sen klarnar det upp söderifrån. 15-20 grader i söder, 5-15 i norr. Ekot med Angela Wiesedel här.
P4 Dokumentär.
Nu är det färdig dejtat. Det var bara stänga ner.
Maria är 59 år och har precis fått sin diagnos Alzheimers sjukdom. Och hon förbereder sig för sin död.
När jag inte är jag längre, då vill inte jag leva.
Maria känner rädsla för att förlora sin personlighet till sjukdomen. Samtidigt som hon gör allt för att leva livet fullt ut så länge hon minns. Men efter ett par år med diagnosen vänds allt upp och ner igen.
Jag känner mig chockad, jag känner mig lurad.
Det här är P4-dokumentär, Maria och den felaktiga dödsdomen. Jag heter Lena Kalme. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tide? Seasons of my life. Mm-hmm. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time made you both.
För Uppsala vägen strax efter trafikplats Rosersberg riktning in mot Stockholm. Där har vi ett lastbilstak i det högra körfältet, delvis i det mittersta också, som ligger väldigt illa till. E4:an, och det handlar om Uppsala vägen alltså då, och efter trafikplats Rosersberg. Det har fått 179 riktning in mot Stockholm. Där har vi Bråte, ett lastbilstak som ligger helt i höger körfält, delvis i det mittersta.
Efter veckor av utredningar har det blivit dags för en diagnos. Maria Lövgren är 59 år, fysioterapeut och sexbarnsmamma. Och nu ska hon få svaret. Varför glömmer hon så mycket? Varför fumlar hon och tappar ord? Det finns inte utrymme för missförstånd när läkaren ger diagnosen.
Hon pratar, nu är det så här Maria, så att jag på något sätt att jag inte förstod vad hon sa. Det var så övertydligt. Att man har kommit fram till att det är Alzheimers.
Man väljer kopp här. Jag vet inte om du fick välja förra gången.
Maria Lövgren bor i Luleå. Varenda udda men personlig kaffekopp på kökshyllan är vald med omsorg. Tulpaner är utspridda i enkla men estetiska arrangemang. I yrkeslivet har Maria varit fysioterapeut.
Jag har haft jätteintressant jobb tycker jag. Och med många, jag har mest varit intresserad av möten. Mötets betydelse i patientkontakten.
Jag heter Anna Sjögren och jobbar som fysioterapeut på Citrehab sedan många år tillbaka och har varit kollega med Maria under flera år, och därför har vi också blivit väldigt nära vänner med varandra.
Hur var hon som kollega?
Helt underbar. Ett tryggt ankare. Den som faktiskt höll ihop hela sitt rehab emotionellt. Väldigt fin människa. Mjuk och omhändertagande kan vi säga.
I privatlivet har Maria 6 barn tillsammans med Anders, hennes första stora kärlek som hon gifte sig med som 23-åring. Men 28 år och 6 barn senare var skilsmässan ett faktum. Kärleken som par fanns inte där längre.
Det har varit självklart att vi firar födelsedagar och jular och så tillsammans, även om det inte alltid har varit lätt. Och jag har många gånger under de här åren när vi varit skilda sagt att men jag skulle kunna rekommendera honom till min bästa vän. Men det tog slut helt enkelt mellan oss.
Inne i Marias hem är det första som ögat dras till en vägg med färgstarka tavlor. Ett par av dem har hon målat själv efter en kurs i akvarell. Något hon aldrig prövat förr, men hennes syster däremot var konstnär verksam i Stockholm. Och när Maria upptäckt glädjen i att måla, ja, då är det ingen tvekan om vem hon vill ringa först av alla.
Jag kommer ihåg exakt hur jag kom med cykeln, var jag stannade. Och så ringde jag till min syster och berättade det här, vilken upplevelse det var och hur uppfylld jag var av det.
Vad sa syster konstnären då?
Ja, hon var jätteglad och nöjd för min skull.
Telefonsamtalet med systern är bara ett exempel. Maria har en nära relation till sin syster. När de förlorar sin gamla Alzheimers sjuka mamma och när de tillsammans träffas i Luleå för att begrava sin mor, så är det ingen av dem som anar att även systern kommer att vara död inom några månader i aggressiv cancer. Det här skakar om Marias liv och det är inte det enda dråpslaget.
Inte långt efter att min syster dog och jag var på en annan begravning kortare efter och sen var min son sjuk och låg på hjärtintensiven och jag låg där på en madrass bredvid han och tittade på monitorerna. Då tog jag slut. Jag hade jag blev hjärntrött helt enkelt.
Och det här får konsekvenser i arbetslivet som verksam fysioterapeut.
Jag kände bara att det tog tvärslut. Min kompetens försvann och jag tappade ord och stakade mig och hade svårt att formulera mig. Jag märker att jag klarar inte av mitt jobb, så att nu kommer jag att sjukskriva mig, helt enkelt.
Beslutet har mognat hos Maria, men kollegorna vet inte något ännu. Hela gänget från kliniken går ut och äter på en tapasrestaurang i Luleå. Men det är inte den bubblande kavan, pinchos eller heta gambas som etsat sig fast i minnet hos vännen och kollegan Anna.
Och i slutet av middagen så berättar hon att Anna, nu tänker jag sluta. För att jag tycker inte att jag är bra sjukgymnast längre. På det sättet då, med den här kognitiva tröttheten. Och jag minns hur vi stod där i garderoben och höll om varandra och jag grät. Det berör mig fortfarande och det är för att hon är en fantastisk människa helt enkelt.
P4 dokumentär.
I pray that I'm giving you all that matters.
love my life.
Dokumentär.
Maria Löfgren är 59 år och känner inte igen sig själv. Hon tappar ord, hon glömmer saker, till och med en akupunkturnål i höften på en patient. Och det är den tydliga gränsen. Hon blir sjukskriven och känner förstås oro för symptomen. Det finns demenssjukdomar i hennes släkt. Bland annat dog hennes egen mamma i Alzheimers. Även om det var i en hög ålder sjukdomen bröt ut hos henne.
I samtal med min läkare då, så skickade hon en remiss till geriatriken. Och då var jag 59 år och det kändes inget roligt att komma till geriatrisk mottagning när man är 59 år.
Läkaren sitter i sin vita rock och väntar vid skrivbordet när Maria Löfgren tillsammans med sin dotter Alice kliver in på mottagningsrummet efter många tester, både mentala och biologiska. Bland annat har ett prov med ryggmärgsvätska tagits där man kan se så kallade biomarkörer för olika sjukdomar. Och nu är det dags för diagnos.
Jag kommer ihåg att hon pratade. Nu är det så här, Maria, så att jag på något sätt att jag inte förstod vad hon sa. Det var så övertydligt att man har kommit fram till att det är Alzheimers.
Marias dotter Alice är med både under undersökningarna och vid diagnosbeskedet.
Ja, men som en chock kom det ju. Sen tror jag inte jag riktigt fattade vad det innebar heller direkt så där. Ja, men just att mormor hade det, men hon var ju gammal och det känns som att det hör till på något sätt mer än att få det när man är 59. Och jag tyckte inte heller att ja, men jag fick ju googla massa efteråt för att jag fick ju som ingen info där heller. Jag vet inte om man får det, men det kändes som att jag kom inte därifrån klokare, utan jag är chockad och sen får som googla sig fram, och det är ju inte alltid det bästa heller. försökte förstå lite mer.
Alice, hennes fem syskon och inte minst Maria själv läser om diagnosen hon just fått. De förstår att när sjukdomen drabbar någon under 65 år så har den oftast ett aggressivt och snabbt förlopp. Maria, som nyss förlorat sin mamma i sjukdomen, har dessutom klara bilder på näthinnan.
Jag bara tänkt att det här vill jag inte vara med om. Alltså det här ska inte, jag vill inte ge mig vilken sjukdom som helst nästan. Så att jag tänkte att det, jag kommer inte vara död om 2 år. Men det är inte säkert att jag är mig själv om 2 år. Därför att med Alzheimer så är det också, det finns ju inget hopp. Alla, eller inte alla andra, men de flesta andra sjukdomar som man får, även om det är aggressiv cancer på olika sätt, så har man alltid nästan ett hopp. Det kan vara litet hopp, men man har det. När man en Alzheimers diagnos, då finns det inget hopp. Det är ju inte så att man tar den här medicinen så kanske du blir frisk. Det finns inte när man har Alzheimers. Så därför, och jag bara, jag funderade och tänkte och kände att, men jag vill inte, när, om jag bara kör var till det, om jag, när jag inte är jag längre, då vill inte jag leva. Medan jag vet att rent konkret så skulle jag ju kunna vara på ett hem i några år kanske och yla och tjorva där. Så att jag har verkligen funderat och klurat och tittat på olika möjligheter att jag skulle kunna avsluta mitt liv. Och inte genom att utsätta mig för att hoppa under något tåg eller sånt där, utan mitt önskemål då, det var att jag skulle ha några tabletter så att jag kunde ta det jag skulle vara omgiven av mina barn. Och så skulle de ha med mig i det här. Vi skulle säga tack och hej. Och så skulle jag få somna in.
Maria, som 59 år gammal, fått en Alzheimer-diagnos, överväger seriöst hur hon ska hitta vägar för att avsluta sitt liv innan hon blir alltför förvirrad. Men samtidigt som frågan om att avsluta livet är något som Maria ständigt bär med sig, så skjuter hon det framför sig. För nu handlar det om att göra det hon kallar för att maxa livet. Det finns en dröm som hon haft i många år men aldrig tidigare vågat förverkliga. Att äga och bo i en egen stuga vid havet. Och hon börjar söka i mäklarannonser.
Glaset är halvtomt just nu. Halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut. Önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig. Minnen som alltid finns där. Allting jag ser är en film om oss två. Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Stockholm är gråare nu. Sommaren gick allt för fort. Nu nalkas våren och snart är du här. Längtat mer än du nog trott. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Saknar att fastna med blicken djupt i dina ögon. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända
P4 dokumentär.
Det var bland det första jag gjorde att börja se mig om. Först gick jag igång med, så skrattade jag för mig själv och tänkte, just det som med Alzheimers, alltså hur ska det gå till? Men sen kände jag efter, tänkte efter, det kom ut en annan stuga som jag verkligen tyckte verkade fantastisk.
Söderläge, röd med vita knutar, stora fönster som ger känslan av att vara mitt i naturen. Åt ena hållet utsikt över en havsvik med en badbrygga vid den vedeldade bastun. Åt det andra hållet trollsk urskog. Maria har hittat sin skärgårdsdröm.
Och då kände jag bara att, om jag... Även om det bara blir en sista sommar för att vara där och bo ute i skärgården, då kan inte demensen ha gått så långt för att man ska klara av det. Men jag kände att har jag bara en fin sommar där, då har jag förverkligat det här, min känsla av att vara en skärgårdsjänta. Och sen har jag ju många barn som jag vet skulle kunna uppskatta att fortsätta vara där ute efter mig.
Jag tror vi alla var lite så där skeptiska först att du fick för dig att du skulle köpa en stuga mitt i allt kaos som var redan. Men sen när vi såg den och märkte hur mycket det betydde för dig, så ja, insåg ju vi att det kommer bli... Det är ju skönt att ha dig på en sån plats.
Dottern Alice och hennes fem syskon kommer över sin skepsis. För Maria får precis den sommar hon drömt om.
Och vad jag njöt, vad mina barn och deras familjer var där, mina vänner var med. De skojade och sa, de som äger och kör turbåten, att jag stod för mycket av businessen den sommaren.
Ångest och oro över Alzheimer-diagnosen är lättare att hålla ifrån sig ute i stugan vid havsviken.
Skärgården, havet, skogen, den tillförde så otroligt mycket av ro till mig. Sen var det inte så att livet bara, att jag tog livet med en klackspark, därför att det var svårt. Mycket tankar, ibland var jag ledsen. Men framför allt det som... Jag fick en jäkla driv i mig att ta vara på livet. Så blev det verkligen, att maxa den stund jag har kvar. För igen, jag hade inget hopp om att det här bara skulle försvinna, utan jag vet inte, har jag ett år, har jag två år kvar, jag vet inte. Och då, inte igen vill jag börja punktera innan jag är död, men innan jag har försvunnit med personlighet, jag, Maria, är borta.
Maria lever med sin Alzheimers diagnos och det medvetna valet att göra allt hon orkar och kan medan hon ännu är sig själv. Stugan vid havsviken, umgås med familj och vänner. Och så finns det ytterligare något som hon inte har tid att skjuta framför sig.
Resa har jag alltid tyckt om, men nu gällde det verkligen att... Och det var inte någon jorden runt resa, men att fara till fina ställen. Ibland åkte jag själv och ibland åkte vi många vänner, och ibland åkte vi familjen, och så får jag ut till hälsa på mina barn som bor utomlands också, som var fantastiskt.
Men diagnosen finns där.
ständigt närvarande som en mörk skugga. När ska sjukdomen ta över? De vuxna barnen är vaksamma på signaler. Dottern Alice minns.
Du var så öppen med din diagnos och att ditt mindset, vi fick ju vara med på hela resan när du var ledsen och att vi kunde se hur jobbigt det kunde vara, men också att du kunde se någonting bra i det och verkligen känna att du ska leva livet den tid som du har kvar.
Och Marias resa efter diagnosen, den fortsätter efter nyheterna.
Klockan är 12:30 och här är nyheter från P4 Stockholm. Och vi ska direkt till Stockholm Marathon som ju inleddes för en halvtimme sedan nu. Och det är fullt med folk. P4 Stockholms reporter Rosanna Lindén. Var är du någonstans nu?
Nej, men jag har tagit mig till ett krön där Valhalla vägen blir Odengatan när det här är dryga kilometern in på loppet. Och bland publiken så hittar jag Ronja, Lukas, Maja och Sebastian från Stockholm. Ni hejade precis sin kompisen Edvin. Hur är känslan?
Jättehärligt, så kul. Vi har fått fint väder här också, så att det kan inte bli bättre än så här, tror jag.
Ni följer efter Edvin här och ska försöka heja in honom hela loppet. Vad är det man får ut av att vara publik i Stockholm Marathon?
Ja, men det är väldigt kul för det är så himla många här. Så det är alltså varje station och sånt så är det liksom värsta folkfesten så gott som. Och det är väldigt kul för att alltså man ser ju folk gå runt och med alla roliga outfits och det är väldigt kul bara allmänt. Alltså stämningen är jätterolig bara idag.
Tack så mycket för det. Ni ska fortsätta titta kompisen Edvin och det är ju rekordstort Stockholm Marathon i år. Den största utländska gruppen som springer Stockholm Marathon, det har tidigare år varit från Finland. Men i år så har finländarna blivit omsprungna av britter. Så i år är den största utländska gruppen från Storbritannien. En av alla britter, det är Peter.
I've never been to Stockholm and I did one last year and I wanted to do another one, so Stockholm looked nice.
So what are your expectations on the Stockholm Marathon? You're going to see the whole city?
Yeah, that's it basically, yeah. It's just the chance to run in a new city, see some new things and, you know, different people and and the weather's lovely, so it's perfect. I mean, maybe a little too hot, but you know, you can't complain.
Lite varmt där tyckte britten Peter som alltså springer Stockholm Marathon. Vi får väl se. Väderprognosen säger att det kommer bli upp mot en 20 grader i eftermiddag. Västliga vindar med friska vindbyar. Det tycker jag är ganska varmt och skönt. Det får i alla fall avsluta nyheterna med Anna Björkman. Mer om Stockholm Marathon hittar du på vår sajt såklart. Nu ska vi se, nu fick vi inte kontakt med Rosanna, men där är Rosanna. Hej, hur är det? Du får avsluta sändningen här. Du föll bort ett tag där från radion. Hur är det? Är det mycket folk? Det låter lite tyst runt omkring där tycker jag.
Ja, men det har tystnat lite nu här. Det är ju så de här startgrupperna, de går ju an och just nu så är det ett tomrum här på Stockholms gator. Men med det sagt så hör man ju sålet. Bara någon kilometer bort så är det andra startgrupper som tar sig an. Just nu så står jag här vid Odengatan och där har publiken just nu börjat avta för att hitta nya härliga platser.
Tackar, tackar.
Direkt från Stockholm Marathon.
Tusen tack Rosanna.
P4 Dokumentär.
Det är lugnt.
I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär och berättelsen om Maria, som efter att ha fått diagnosen Alzheimers har bestämt sig för att leva livet fullt ut innan det är för sent.
Och vi vet ju att resa för dig betyder väldigt mycket och gör dig glad, så att jag tror att vi var väl lite oroliga när du gav dig ut på dina resor, men det kändes ju ofta som att du hade koll på det du behövde ha koll på.
Vissa av Marias resor går till välbekanta platser hon vill återse, andra till nya destinationer. Som den jul när Maria reser iväg med ett gäng väninnor från Luleå.
Jag hade ju bott i Afrika när jag var liten, men jag har aldrig varit i Gambia. Det var väldigt välgörande.
Så det var fötterna i sanden och havet?
Ja, och havet i bakgrunden. Förstå hur ljuvligt det var. Och så började vi i soluppgången. Då satt vi på taket och yogade varje morgon. Det var en fin resa som gav mig mycket. Och då igen så var det ju, då hade jag ju Alzheimers och ja, jag var väldigt tacksam över att få vara med om det här och uppleva det.
Så Maria maxade livet. Egentligen var det bara en dröm som frånskilda Maria helt stängde dörren till efter diagnosen. Hon som sedan skilsmässan från barnens pappa Anders längtat efter förälskelse, kärlek och en ny relation.
Och så kändes det när jag fick Alzheimers diagnosen, så var det ju som bara att okej, nu är det färdigt. Dejtat, alltså vad ska man presentera sig att hej, jag heter Maria, jag är sexbarns mamma och har Alzheimers, men vi kanske kan hitta något.
Är du organiserad så att du har bilder i mappar eller?
Nej, inte alls. Här börjar, och här är från festen.
Maria abonnerar en av de finare restaurangerna i Luleå som dukar upp till en dignande buffé. Det är hennes 60-årsdag. Hon har bjudit in till sitt livs största fest för vänner och familj. Ett 70-tal gäster är samlade till ett party med stort P. Men samtidigt är det en avslutningsfest. Ett farväl.
Så var det. Absolut, alltså för att det var inte i sorgens tecken.
Här är tavlan som är Maria i sin röda soffa och resväska som det står Grekland, Kroatien, Järmandön, Indien och Gällivare.
Utan det var mer att ta vara på den här möjligheten att jag skulle träffa de som betyder någonting och tacka för det.
Det verkar vara
gjort. Nu kommer Anna med gitarren.
Det var så fint men också så otroligt sorgligt eftersom hon uttryckte att nu ska jag ha en jättestor och härlig fest så länge jag kan komma ihåg er. Och det satt ju också som en liten klump i magen. Är det här sista festen vi kan ha tillsammans? Hur snabbt kommer det gå? Jättemycket kärlek, jättemycket värme, mycket sång och mycket musik och jättegod mat. Och Maria var bara jättelycklig, kändes det som.
Jag hörde texten igår nämligen. Lyssna.
Det var ju också så här, åh, jag kände så starkt att jag ville sjunga för henne. Som en överraskning tänkte jag. Och jag gick ju igenom låtar, låttexter, men vad kan passa vid ett sånt här tillfälle? Det får inte bli för sentimentalt, men jag vill ändå uttrycka hur mycket hon betyder för mig. Och jag bläddrade fram och tillbaka så jag visste vilka låtar hon tyckte om. Och jag tänkte, nej men det passar inte heller. Och så ringer hon mig någon dag innan festen och säger, kan du sjunga den här låten? Så då behövde jag inte välja själv och sa självklart.
Vi har färdats tillsammans dit genom dagar och år. Det har jag gjort med er, alltså med min familj och mina vänner där. Det kändes som en sån spot on låt för det här tillfället. Och att jag är tacksam för er. Och den sjöng min fina vän Anna. Alltså jag blir väldigt rörd, väldigt berörd och väldigt tacksam när jag ser bilder här och hör sången som betydde jättemycket för mig då. Och vad som någon essens av att vi har följts åt och nu går det en annan väg. Så blir jag jätteglad och rörd när jag ser de människor som betyder jättemycket. Och sen vill jag bara bli väldigt ledsen också över för hur ändå hur ja, att det var svårt också att gå mot avslut. No need to apologize. 'Cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted. 'Cause all the good things come to an end. So baby, bye bye. Wish you the best. But most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right. I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help?
Fyra dokumentär.
Hallå.
Maria Löfgren med stor familj och vänkrets har firat 60-årsdag med en Alzheimers diagnos som hon ser som en dödsdom. men tacksam över att förloppet verkar betydligt långsammare än hon förväntat sig.
Lite senare. Det gör vi. Ha det bra, vännen. Hej då. Hej.
Men alltså det här igen att jag kom aldrig för sent. Jag kunde boka allting själv. Jag kunde komma till flygplatser och orientera mig. Det kändes inte alls heimrigt, helt enkelt. Det här kan inte stämma.
Maria har rätt. Det är något som inte stämmer. 1,5 år efter diagnosen är hennes liv på väg att vändas upp och ner igen. Via sin husläkare får hon komma till geriatriken på Sunderby sjukhus. Och än en gång kliver hon tillsammans med dottern Alice in i mottagningsrummet där läkaren i den vita rocken väntar.
Så fort jag kom in där, och då var du också med, så sa hon bara att jag tror vi tar bort diagnosen. Jaha, sa jag, för att jag menar, ja, jag är ju här för att jag vill ha en second opinion, men menar du att vi tar bort den? Ja, sa jag, men jag vill ha en remiss till Karolinska, för där visste jag att det fanns mottagning för unga dementa, alltså under 65 år. Jo, sa hon, att det var inga problem att få en sån skriven, en utskriven. Men för att under hela tiden det hade ju inte varit tal om att du kanske har Alzheimers eller eventuellt Alzheimers. Jag hade Alzheimers.
Varken Maria eller dottern Alice kan riktigt tro på det omtumlande beskedet de får från sjukhuset till Luleå där läkaren plötsligt drar tillbaka sin tidigare diagnos. Det är istället på Karolinska sjukhuset i Stockholm som Maria får sin second opinion med nya kognitiva tester och hjärnröntgen med PET-kamera.
På återbesöket då så kunde man säga att det finns ingenting som visar på att du har Alzheimer i det här. Den här specialröntgen som du har gjort, som är, det finns ingen spår av Alzheimers.
Knappt 2 år efter diagnosen stryks den ur journalen och medicineringen mot Alzheimers fasas ut. Den kognitiva svikten, symptomen hon hade vid diagnostillfället men som hela tiden förbättrats, den är ett faktum. Men den beror inte på Alzheimers sjukdom.
Att få det bekräftat där, att det var jättestort, där var verkligen så där så att jag nästan rasade ihop. Och det var inte så att jag får inte ut med hoppsa steg, utan jag känner mig chockad, jag känner mig lurad. Jag får ut på Arlanda och satt där och grät. Och kände mig jätte tacksam också, men det var inte hoppsa steg, utan det var ho.
Någon slags svindel, det är det som griper tag i Maria Löfgren där på flygplatsen, fri från sin dödsdom, men urlakad efter att faktiskt under ett par år tagit farväl till livet. När vännerna nås av beskedet att Alzheimer-diagnosen dragits tillbaka, då är känslan mindre tvetydig. Kollegan Anna minns.
Absolut, ren glädje. Och så sen bara, oj. Och hur, liksom, för jag vet ju att hon hade levt livet. Och nu ska jag inte sprätta varenda peng, men förstår du det här? Att jag har rest, jag har gjort allt det här. Hur blir det nu? Nu har du en helt annan horisont. Fantastiskt. Men också så absurd på något sätt. När man har levt i en annan uppfattning om hur livet ska bli. Och få det tillbaka. Det är helt underbart.
Stugan vid havet, de många resorna, den stora festen. Allt som påskyndats av diagnosen, det är inte något Maria ångrar.
Nej. Nej. Fast jag har nästan aldrig ångrat något i hela mitt liv, ska jag säga, heller. Jag kan känna mig väldigt nöjd med att jag kunde... Ja, jag drevs av att ta vara på tiden. Som jag kan känna mig nöjd över att jag kunde göra. För att det fattar jag, att vi är olika. Och Det kan jag känna mig tacksam.
Att livskraften fanns där, men du hade också ekonomiska förutsättningar.
Visst är det så.
Men det är inte heller något du ångrar att du satte sprätt på pengar?
Nej. Nej.
Och inte barnen heller.
Nej. Alltså jag tror du hade ångrat dig mer om du inte hade gjort det som hade fått dig att må bra.
Dansar i silveren, hon tar aldrig raka vägen hem, hon tycker om utkanten. Hon vandrar i cirklar, hon talar i gåtor utan svar, hon dansar i silveren.
I Södra länken och det är risk för att man stänger infarter in mot tunnlarna eftersom att det är långa köer just nu där inne. Alltså Södra länken, risk för att infarter stängs eftersom att det är mycket trafik och långa köer. Och sen tidigare är det ju Stockholm Marathon som pågår här under dagen. Det påbörjades för ungefär en timme sedan och det innebär att det är flera vägar avstängda i innerstan. Och flera omlagd busstrafik är det ju därmed också. Och sen är det så att Röda linjens tunnelbana kör långa tåg och flera avgångar. Och samma sak gäller pendelbåtarna. De tar fler täta turer på grund av Stockholms maraton.
Jag har fått en felaktig diagnos som hon fått leva med i 2 år. Beror på bristen på geriatriker. En överbelastad avdelning gjorde att hon inte kallats till återbesök. Som förmodligen skulle lett till att diagnosen hade hävts tidigare. Maria tänker tillbaks på diagnostillfället, läkaren i vita rocken vid skrivbordet och hur ett litet ord i sammanhanget skulle gjort stor skillnad.
För mig så hade det varit en avsevärd skillnad om jag hade fått en diagnos där man hade diskuterat med mig och det stod nedskrivet att trolig Alzheimers. Med en trolig Alzheimers, alltså inte bara definitivt Alzheimers, då hade jag kunnat fortsätta leva med ett hopp om att det kanske inte är Alzheimer ändå.
Det har ju tagit ett tag, men nu känner jag att jag också bor här.
Maria bjuder in till hemmet som hon delar med sin stora kärlek. När diagnosen Alzheimer ströks ur hennes journal, då öppnar hon dörren hon stängt. Nu är det inte slutdejtat längre, för hennes längtan efter romantisk kärlek har vaknat igen.
Under ett halvårs tid så gick jag omkring och spelade på repeat någon sån här Ti Amo, en italiensk kärlekslåt som jag var alldeles som uppfylld av, att vad som jag längtade efter att kunna säga det till någon igen. Alice, du var jätteless på den där låten.
Den spelades hela tiden. Det var som bara den som gick. Och högt också. Det var inte bara i hennes hörlurar, utan det var verkligen i högtalaren.
Det var, alltså på något sätt så väcktes väl någon både hopp och en längtan efter kärlek igen. Som verkligen var en av delar i mitt liv som jag hade stängt ner.
Sommaren efter Maria blivit fri från sin Alzheimer-diagnos så följer exmaken Anders med ut till stugan vid Havsviken.
Då kom han med ut och vi var där över dagen och lagade mat och så åkte hem med båten. Och det kändes som att det var en liten provresa, men det var inte alls så att jag kände att nej, men det är vi.
Sen skilsmässan 10 år tidigare är här första gången Maria och Anders umgås på tu man hand. Och en liten känsla börjar spira, men de anar inte med vilken kraft den ska växa. För det händer något. Det är nyårsafton 2020. Som de egentligen skulle firat med de av barnen som ännu bor kvar i Luleå. Men en efter en får förhinder. Så till sist är det bara Maria och Anders kvar som ska fira tillsammans. Vid 12-slaget står de på hans balkong. Och ser fyrverkerierna brisera över den svarta natthimlen i Södra Hamn i Luleå. De skålar i champagne för att sen landa i soffan igen.
Och så satte vi oss ner igen efter 12-slaget. Och då bara kom det ur mig alltså där, skulle det... Finns det någon chans för oss? Skulle det finnas någon möjlighet att du och jag skulle kunna bli tillsammans igen? Ja, så där blev det, var lite fram så där. Ja, så där ganska snabbt så kysstes vi. Och efter 5 minuter då låg vi. Det där får du inte ta med.
Jag fick okej att ha med det där i alla fall för tydlighetens skull. Men det finns ju mer poetiska sätt att uttrycka det på också.
Och så bara så öppnades hela våra hjärtan och kroppar mot varandra.
De 6 vuxna barnen blir förvånade och väldigt glada när Maria presenterar sin nya pojkvän, deras pappa Anders. En pojkvän som numera åter är hennes make. På väggen i det gemensamma hemmet tronar en stor bröllopsbild. Ett lyckligt par som kysser varandra på kyrktrappan medan rosenbladen singlar ner över dem.
Vi gifte oss för 1,5 år sedan. Och det är ju vi. Alltså vi har världens bästa relation. Men alltså, det här hade ju inte hänt om inte jag hade blivit av med min Alzheimers diagnos. Utan det tillhörde delen i att öppna upp för livet igen. Och även då för kärleken.
Du har lyssnat på Maria och den felaktiga dödsdomen. Jag heter Lena Kalne. Producenter, det var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Ljud, Mats Kjellqvist och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2025.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Ekot börjar på Socialdemokraternas kongress. Där har det under förmiddagen varit en känslosam debatt om partiets bostads-, integrations- och migrationspolitik. Sebastian Karlberg från Dalarna är en av dem som står bakom partistyrelsens förslag.
Problemet med den svenska migrationspolitiken och den svenska integrationspolitiken, det är att den har byggt på tomma ord. Den har byggt på froskulösa pamfletter och inte på handling.
Många formuleringar är ändrade från partistyrelsens ursprungliga förslag. Men det handlar bland annat om ett mål att det inte ska finnas mer utsatta områden. Bland annat genom att begränsa möjligheten för personer med försörjningsstöd att flytta dit. En betoning på det svenska språket om en stram migrationspolitik och att EBO ska avskaffas. Men under förmiddagens debatt var det tydligt att det finns många i partiet som reagerar på den helhetsbild som partiet nu ger i frågor om integration och migration. En av dem var Ilko Sorkovic från Kalmar.
Jag önskar att vi hade haft lite mer uppmjukningar av formuleringarna. Och jag brukar säga, om du ser nya medmänniskan som resurstillgång eller som problem, det påverkar den människans resa oerhört mycket.
Senare idag ska kongressens ombud rösta om de här formuleringarna.
Reporter här var Katarina Helmersson. Ett större lastfartyg har gått på grund utanför Landskrona. Det Panama-flaggade bulkfartyget var på väg till en rysk hamn nära finska gränsen, uppger Sjöfartsverket för Ekot. Fartyget uppges gå utan last och det ska inte vara någon fara för de 24 personer som finns ombord. Det finns inga uppgifter om några oljeläckor. Varför fartyget gick på grund utanför farleden är oklart. Turkiska myndigheter har beordrat att ett 40-tal kommunala tjänstemän i Istanbul ska gripas, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Anadolu enligt AFP. Korruptionsutredningar uppges ligga bakom arresteringsordrarna. Det är oklart vilka personer det gäller. I mitten av mars greps Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu för korruptionsanklagelser. Han ses som president Erdogans främsta politiska rival och gripandet ledde till stora protester. I Danmark har butiker börjat larma chokladkakor för att stoppa de ökande chokladstölderna. Priset på choklad har ökat med drygt 20% det senaste året, skriver tidningen BT. Det är livsmedelsbolaget Salling Group som börjat sätta larm på chokladkakor. Bolaget står bakom butikskedjor som Bilka och Netto. 1:03. Jag heter Angela Wiese-Edelar.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Det skulle ha blivit artisten Yasins första spelning på 9 år, men efter uppgifter om mordhot ställde arrangören in. Men vad var det egentligen som hände i Umeå? Nu är hemmaodlarnas värsta fiende här igen. Med regn och värme kommer mördarsniglarna fram och de är hungriga. Vår expert berättar idag hur du räddar din sallad och dina potatisplantor. Och hon är polisen som skriver polisromaner, men utan ångestpoliser. Möt författaren och maratonlöparen Anna Tell, P4 Extra-gästen idag. Maraton, ja, det är ju Stockholm Marathon också. Därifrån får vi en rapport eller två. Och så ska vi väl höja fotbollsfebern lite inför kvällens Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och italienska Inter. Dessutom tips om hur du gör de bästa fynden på sommarens loppisar. Där har ni P4 Extra, nu är det dags att köra igång på allvar. Bought it at the 5 and 9. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and on the fire. Går ett rykte om att det finns en särskild mapp i Sveriges Radios musikarkiv som är märkt OBS Monster Hits. Den här låten, Summer of 69, Bryan Adams, är säkert hämtad ur den mappen. Och apropå artister med många fans, den svenske rapparen Yasins första spelning i Sverige på 9 år, ja, den fick igår ställas in efter uppgifter om mordplaner mot artisten. Det var Aftonbladet som skrev att ett morduppdrag ska ha planerats på Yasin, men att 2 personer då gripits. Med från Umeå har jag nu Petter Hallén, musikjournalist och hiphop-expert här på Sveriges Radio. Hej!
Hej, hej!
Om vi gör en kort recap, berätta, varför ställdes konserten in?
Ja, det var ju en liksom dramatisk nyhetsdag på många sätt igår inför den här spelningen. Först kom ju då de här uppgifterna via Aftonbladet som hade källor på att, precis som du nämnde, en mordplan, planer på att försöka mörda Yasin ska ha funnits, så att det skulle ske i samband med festivalen, men att de här planerna var avstyrda och att 2 personer var, liksom, hade anhållits. Och efter det så gick polisen här i Umeå ut och sa att det här påverkar inte vår bedömning av säkerhetsläget för festivalen, och vi bedömer att spelningen fortfarande kan ske som planerat. Men bara timmar efter det här så beslutade sig alltså Brännbollshyran, alltså festivalen, arrangören, att på grund av den oro som hade uppkommit på grund av den här mediepublicerade hos besökare och personal, som de uttryckte det, så valde de att ställa in spelningen med väldigt kort varsel. Då var det liksom bara timmar fram tills att han skulle stå på scen. Så att det är liksom, det var så det gick till igår. Så att det var väldigt tajt in på allting.
Ja, bäst att ta det säkra för det osäkra, så tycks arrangörerna resonerat.
Ja, och det är också någon slags metanivå i det här, i och med att enligt då polisen, som också pratat om det här i efterhand, så var ju själva de här mordplanerna avstyrda, som sagt. Så att hade inte mediepubliceringen skett då, så hade ju inte oron uppstått, och då hade spelningen hänt. Så att liksom, det är liksom komplicerad situation där.
Det är lite okänt terräng där, onekligen. Inför den här spelningen så har ju många också varit kritiska mot själva bokningen av Yasin, eftersom han är en kontroversiell person och artist. Exempelvis har Umeå kommun dragit tillbaka sitt bidrag till Brännbollshyran. Varför är Yasin den omdiskuterade person som han är?
Ja, alltså en stor anledning till att intresset för den här spelningen, som ju alltså inte blev av, var så stort, är